seriemördarpodden El Psicopata. Det här avsnittet är skrivet av Johanna Kambrink och Emma Ström. Det är uppläst av mig, Dan Hörning. För ljudsättning och klippning står David Dabba Persson. Seriemördarpodden görs i samarbete med er lyssnare. Om ni tycker att det här är en bra podd kan ni vara med och sponsra den på patreon.com. Så gå till patreon.com, Patreon. Sök på Seriemördarpodden. Där kan ni välja en summa som ni sponsrar podden med för varje avsnitt. Och det är ett ömsesidigt avtal. Gör jag inga avsnitt får jag inga pengar. Och gör jag avsnitt så får jag pengar som ni har angett. Om ni sponsrar på Patreon får ni också tillgång till Seriemördarpodden Premium som är 3 avsnitt till varje månad. Seriemördarpodden Premium finns också på podmi.com. Där kostar den 29 kronor i månaden. Varning! I det här avsnittet kommer jag att uttala spanska fel. Seriemördarpodden har en lång tradition att jag inte kan uttala andra språk. Extra varning i det här avsnittet för sexuell tortyr. Ska bege oss till Costa Rica och det ännu olösta seriemördarfallet El Psicopata, som alltså betyder psykopaten. Costa Rica är ett land i Centralamerika vars namn betyder den rika kusten. Och trots att Costa Rica är litet i ytan, bara lite större än Estland, är det väldigt rikt på biologisk mångfald. 5% av världens alla arter finns i just det här området. I Costa Rica är romersk katolicism statsreligion och det största språket är just spanska. Befolkningsmängden är ungefär halva Sveriges med 4,5 miljoner invånare. San José är landets största stad och också huvudstad. Men vi ska istället till orten Alajuelita som är en liten ort precis utanför San José mitt i Costa Rica. Året är 1986. Det är nästan 5 veckor efter mordet på Sveriges statsminister Olof Palme. På söndagsmorgonen den 6 april oroar sig den 26-åriga mamman Rosario Zamora för vad hon ska laga till lunch. Maten är slut, ekonomin är ansträngd och de få colones hon har tjänat på att sälja kaffebönor är slut sedan länge. Rosario avbryts i sina funderingar när hennes systerdotter knackar på dörren för att be Rosario och hennes 3 barn att följa med för att fira Domingo de Ramos. Det är palmsöndagen på svenska. Och det här firandet ska ske i den närbelägna orten La Cruz. Palmsöndagen är söndagen då man firar att Jesus red in i Jerusalem på en åsna för att fira den judiska påsken. Det är givetvis en större sak i katolska länder än här i Sverige. Rosarios barn är 3 döttrar, Alejandra 13 år, Carla 11 år och Maria Eugenia 4 år. Rosario avböjer först den här inbjudan, men systerdottern insisterar och berättar att systern redan har gjort mat till alla, vilket får Rosario att genast ändra uppfattning. Eftersom det inte bara var en middag som Rosario och hennes döttrar var inbjudna till, utan firandet av palmsöndagen, fanns det en aktivitet innan mat var aktuellt. 9 personer påbörjar en pilgrimsvandring uppför berget för att bedyra sin tro. De 9 är Rosario, hennes 3 döttrar, Rosarios syster som heter Marta Eugenia, hon är 41 år gammal, och Marta Eugenias 4 döttrar, Kristina 18 år, Maria Gabriella 16, Maria Auxiliadora 11 och Carla Virginia 9. Att bedyra sin tro är någonting man måste göra uppe på berget vid Alajuelita korset. Och vad är då det? 1933 byggdes ett 26 meter högt kors i järn på toppen av San Miguel-berget, som är Costa Ricas fjärde högsta berg utanför San Antonio. Det här korset är känt som Alajuelita-korset, då det ligger ett par kilometer utanför orten med samma namn. 1984 installerade man ljus på korset som lyser upp den nattetid, och korset ses från väldigt långt bort. Lokalinvånare benämner San Miguel-berget enbart som La Cruz på grund av korset som står där uppe. Egentligen är det tre kors längs dagsvandringen upp till toppen. Det första är ett kors i betong, det andra är ett kors i stål uppe på en pyramid i betong, och det tredje och det största korset är också gjort i stål. Som jag tidigare nämnt, det är just det här största korset högst upp på toppen som är det viktiga för de troende. Från det korset har man utsikt över hela Alajuelita-dalen såväl som över huvudstaden San José. Att göra en pilgrimsvandring upp för berget till det största korset just på palmsöndagen är en tradition som den religiösa befolkningen håller levande oavsett väder. I Alajuelita börjar fader Benedicto Revilla Torices att avsluta mässan som är den sista inför pilgrimsfärden upp på berget. Mitt på dagen är dimman ännu så tät att den delar sig när den passerar genom den rostiga taggtråden som omger den vindlande vägen upp till korset. Och dimman täcker helt toppen av San Miguel-kullen, så man kan alltså inte se korset. Vinden blåser hårt och piskar de många cypresser och cederträd som klär berget. Trädens silhuetter markeras mot horisonten av dimman och ser nästan ut som vassa klor som gror från jorden. Rosario, som har valt fel skor, avbryter pilgrimsfärden då fötterna ömmar och hon känner att hon inte kan genomföra vandringen upp till La Cruz. Hennes systerdotter Kristina väljer att stanna kvar och hålla Rosarios sällskap så att de övriga kan fortsätta vandringen uppför berget. Timmarna går och andra pilgrimer som har gjort vandringen börjar komma ner från berget, men de sju kvinnorna i Rosarios familj syns inte till. Ingen vet vad som har hänt dem. Det kommer att visa sig att familjen har valt en annan väg ner från berget, en genväg som blev ett väldigt ödesdigert beslut. Sökandet påbörjas redan samma kväll efter Rosarios döttrar, syster och systerbarn. Men det är först på eftermiddagen nästa dag, den 7 april, som en markägare i närheten hittar kvarlevorna efter de försvunna kvinnorna. La Cruz har alltid varit landmärke i området, men efter den 6 april 1986 minns få den vackra utsikten, för den är för alltid befläckad med sju kvinnors blod. Kropparna återfinns upplagda i två rader. Fem av dem ligger uppradade under ett bananträd och två hittas under en kajoteplanta. Tre av flickorna har blivit våldtagna. Undersökningar av kropparna visar att de har blivit avrättade med skott mot huvudet, med vad som verkar vara en M3 kulsprutepistol i kaliber 45. Man hittade också VRA 54 och VRA 42 hylsor på platsen. De här beteckningarna betyder att ammunitionen som användes tillverkades under åren 1942 och 1954. Ballistiska tester gjordes för att fastslå vad för vapen som hade använts. Som ni vet så har alla vapen brister eller egenheter, repor eller andra märken på ammunitionen kan visa vilket vapen som avfyrat dem. Det är nästan lika bra som fingeravtryck. I testerna som gjordes på hylsorna konstaterades att det fanns en halvmåne inpräntad vid basen av cylindern. Den uppstod när patronen avfyrades genom att slagstiftet inuti kulsprutepistolen slog till hylsan bakifrån. Det är tack vare dessa unika tecken som man kan särskilja vapnet som användes vid massmordet från andra som använde samma kaliber. Rosario Zamoras man uttalar sig i tidningen Tico Times den 11 april 1986. Citat: "Jag kan inte förklara hur något sånt här kan hända oskyldiga små flickor. Det är omöjligt. De var små flickor, de visste inte någonting om livet. De hade just börjat leva." Polisens efterforskningar leder till att två män grips och döms för massmordet senare samma år. Man misstänker att två andra män också varit inblandade, men att de i sin tur har avlidit till följd av våldsamheter i början av sommaren. Så att det är bara två kvar i livet av gärningsmännen. Den ene dömde mannen hette José Luis Mongesandi, men han gick under smeknamnet Tres Pelos, vilket betyder tre hårstrån. Tre hårstrån döms till hela 195 års fängelse för 7 mord och 2 våldtäkter. I Costa Rica ligger straffvärde för mord på den här tiden vid ungefär 15-25 år. Tres Pelos dömdes för varje mord enskilt, därav det jättelånga fängelsestraffet. Den andra mannen som döms, Arnold Morra Portillo, kallad Arnodillo. Han är minderårig då brottet begicks, som döms endast 19 års fängelse. Åtalspunkterna för Arnodillo är förutom våldtäkt också tidigare rån. Dödsstraff var aldrig aktuellt, för Costa Rica avskaffade dödsstraff redan 1877, det vill säga långt tidigare än Sverige. Om en person döms till fängelse i Costa Rica så måste antalet år i fångenskap anges. Man kan alltså inte dömas till fängelse på obestämd tid eller livstid. Varken tre hårstrån eller Anodio sitter dock någon längre tid i fängelse. I alla fall inte 195 år. För 6 år senare, alltså 1992, frias de båda männen från alla misstankar för massmordet på Rosarios familj och släpps från fängelset. Man anger, citat, procedurfel som orsak. De bevis som tidigare fällt de båda männen annulleras och domen ogiltig förklaras. Under tiden som männen har suttit i fängelse har en serie nya brutala mord inträffat och det blir tydligt att de här morden utförs av samma gärningsman som begick massmordet. Ganska snart får den okände mördaren namnet El Psicopata. Ett namn som civilpolisen kommer på och det syftar till den hänsynslöshet som han har uppvisat i morden. Så här var alltså liknande beteende som BTK, en seriemördare som vad man kan se börjar med ett massmord. Man brukar räkna det här massmordet alla Juelita, det som skedde på berget när Rosario Zamoras familj så ödesdigert valde genvägen hem, som El Psicopatas första mord. Nästa överfall skedde ungefär 6 månader senare i den närbelägna orten Curidabat. Cirka 15 minuters bilfärd från alla Juelita ligger Vänskapsparken i Curidabat. Parken kallas för Parc de la Amistad på spanska eller La Amistad International Park på engelska. Och det här är ingen liten park, det är ett område på nästan 200 kvadratkilometer. Det är det största naturreservatet i hela Centralamerika. Det är nästan 570 gånger större än Central Park i New York. Parken ligger i Talamanca-bergskedjan och är delad lika mellan Costa Rica och Panama. Därav namnet Vänskapsparken, en symbol för vänskapen mellan Costa Rica och Panama. När man utforskar den här enorma parken hittar man som besökare upp till 2/3 av alla arter som finns i Costa Rica. Stigarna i parken är ofta ganska svåra och når upp till 3500 meter över havet. Om man ska vandra i Vänskapsparken krävs det att man är en erfaren vandrare eller att man har med sig en guide. Vänskapsparken möjliggör dock en tillflykt för unga, kärleksfyllda kostarikaner som ju lever under den här strikta katolicismen vid tiden för El Psicopatas mordserie. Och ett kärlekspar, Robert Castro, 27 år, och hans flickvän Francis Salazar, 19 år, sågs för sista gången i livet i just Vänskapsparken i november 1986. Kanske hade Robert och Francis ett favoritställe de alltid gick till. Eller så hade de från någon annan fått ny som en bra undangömd plats att få vara i fred på. Säkert i alla fall att Robert och Francis gick in i parken tillsammans utan några andra. Och de kom aldrig ut igen. Den 12 februari 1987 försvinner Juan Guillermo Najera, 23 år. Och hans flickvän Damaris Rodriguez också i Vänskapsparken. En sökinsats genomförs och när man väl hittar några kroppar är det Juans kropp man finner först. Och i samband med det fyndet görs även upptäckten av Roberts förruttnade kropp. Alltså mannen från försvinnandet under 86. Robert och Juans kvarlevor är placerade på samma plats. Man kan inte finna några spår av Juans flickvän Damaris. Och eftersom man vet att Robert senast sågs med Francis misstänker polisen att kvinnorna har förts till en annan plats. Till sist hittar man Francis och Damaris kroppar i utkanten av parken. Alla fyra har avrättats med flera skott, främst i huvudet med ett 45-kalibrigt vapen. Kvinnornas kroppar är värre sargade än männens, även om Francis kropp är så långt gången i förrutten så att det är svårt att avgöra exakt vad som har hänt med henne. Damaris kropp uppvisar stora skador under livet och har svårt skurna bröst. Polisens teori är att El Psicopata har planerat sin attack noga. Brottsplatsundersökningen visar att han förmodligen har inväntat att hans offer började ha sex innan han har slagit till. Vid det laget är offren förstås mindre uppmärksamma på sin omgivning, vilket gör det lättare för El Psicopata att hinna skjuta dem innan någon hinner slå larm eller fly. Efter de två dubbelmorden inträffar två nya mord som inte följer samma struktur som tidigare brotten. Det enda beviset för att det är samma gärningsman är ett ballistiskt test på den ammunition som återfinns på brottsplatserna, och det sker först senare i tiden. Det som man senare kunde konstatera var det 12:e mordet sker den 14 juni 1987 i San Antonio de Desamparados. Orten ligger bara en kvarts bilfärd från Alajuelita, liksom från huvudstaden San José. Klockan är runt 22 när Mario Omania lämnar sin flickvän Ligia Camacho Bermudez för att bege sig hem. Ligia byter om till nattkläder och sätter sig på sin säng för att läsa, som hon alltid gör innan hon ska sova. Månen lyser upp sovrummet och kastar mörka skuggor utanför huset, där El Psicopata kan hålla sig gömd. Fotavtryck utanför Ligias fönster skvallrar om att han har tagit sig in i rummet den vägen. När Ligia inte svarar i telefon nästa morgon, trots upprepade försök att nå henne, åker hennes släktingar till hennes hus. Oron växer när Ligia inte heller öppnar dörren. De bryter sig till slut in och gör en fasansfull upptäckt. Ligia ligger död i sitt sovrum, skjuten till döds med ett skott i vänster sida av huvudet. Utredarna hittar spår av det 45-kalibriga vapnet och fingeravtryck. Denna händelse var något nytt i El Psicopatas modus operandi. Tidigare har han attackerat par eller familjer på ensliga platser utomhus och inte inne i hus eller städer. Det var också då förstås en anledning att det här inte räknades in bland fallen förrän man fick en matchning på ballistiktestet. El Psicopatas våldsvåg, som nu består av 13 mord, fortsätter. 1988 ska Victor Julio Hernandez, 18 år gammal, och hans flickvän Araceli Astúa, 15 år, promenera hem från en fest i San Vicente de la Unión i Cartago, 2 mil från San Antonio de Desamparados och de tidigare morden. Vad som händer med det här paret är inte helt klarlagt, men man vet att de någonstans på vägen möter El Psicopata. Victor Araceli tvingas in på ett kaffeplantage in till vägen. Victor misstänks ha blivit dödad nästan direkt med ett skott i huvudet och ett skott i bröstet. 15-åriga Araceli har inte samma tur. Hennes sargade kropp återfinns med grova skärskador på bröst, skinkor, könsorgan och inuti vaginan. Det övervåld som El Psicopata utsatt Victor Araceli för blir till grund för den första gärningsmannaprofil som görs av Costa Ricas juridiska utredningsdepartement, Organismo de Investigación Judicial, eller OIJ som vi kommer att kalla dem i fortsättningen. Den ondska och grymhet det unga paret har utsatts för visar enligt OIJ på en person driven av kvinnohat som finner njutning i tortyr. Gärningsmannen är troligen mycket intelligent, före detta militär eller polis, i åldern 30-40 år och utsattes för någon form av trauma som barn. En av experterna i OIJs utredning, var doktor Fernando Garzona Meseguer som hävdade att El Psicopata inte hade sexuella syften med sina brott, utan att det var den sexuella kontakten mellan hans offer som var själva drivkraften för morden. Alltså det faktum att hans offer hade sex utlöste då hans våld. I gärningsmannaprofilen kan man vidare läsa, citat: El Psicopata är ute efter att skada, döda, förödmjuka sitt offer. Hans handlingar inkluderar inte sexuell lust. Det dröjer ett tag innan El Psicopata slår till igen. Det kan vara värt att anmärka på de här långa avkylningsperioderna. Det är flera månader då man inte har en aning om vad seriemördaren ägnar sig åt. Brottsutredningen trodde ju att han la ner mycket tid på att planera sina mord och förfölja sina blivande offer. Alltså i princip också återigen som BTK, som ju la väldigt lång tid mellan morden på att förfölja sina offer. BTK kan ni höra om i seriemördarpodden avsnitt 60-60-70. Den 20 april 1989 hittas Marta Miriam Navarro och Edwin Mata avrättade i en flod i San Diego de Tres Rios, beläget mellan de tidigare brottsplatserna i Cartago och San Antonio. Marta och Edwin är skjutna med varsitt skott i huvudet. Martas underliv är svårt sönderskuret. Nu är El Psicopata alltså uppe i 17 offer. Vi ska understryka att det är svårt att förstå vad polisen ägnar sig åt under tiden, och det har inte heller redovisats. Överlag är källorna för fallet svåra att ta till sig och få insikt i. Men mer om det senare. På måndagen den 13 november 1989 klockan 11.15 på förmiddagen informeras OJ om fynd av mänskliga rester i ett dike i Las Arias. Och det är inte alls långt ifrån fyndplatsen där man fann de senaste offren, Edwin och Marta. Den här gången är polisen skeptisk till att det är El Psicopata som gärningsmannen, eftersom man bara hittat kroppsdelar. Huvud och händer hittas aldrig, och man hittar bara en av fötterna. Men man kan avgöra att det rör sig om två offer. De här kroppsresterna finns i öppningen på det avloppsrör som mynnar ut i diket Las Arias. Det rör sig om en mycket avlägsen plats med tät växtlighet, vilket tillåter skydd från insyn, speciellt i mörker. Polisen utesluter först inte att kropparna kan ha kastats i avloppet någon annanstans. Men med tanke på hur kropparna lemlästats och att avloppsröret endast är 1,5 meter i diameter, så utesluts till sist den hypotesen. Röret anses vara för smalt för att två kroppar ska kunna flyta igenom det någon längre sträcka. Man tror att de här två okända offren var mellan 18 och 25 år. Men ingen identitet har någonsin kunnat styrkas. Och här ser man ju hur dåliga källorna är också, för att man till kön måste gå och ta reda på, men det har inte släppts. Här går det märkligt nog 6 år utan att El Psicopata slår till igen. Och det får polisen att tro att han har lämnat landet, hamnat i fängelse eller möjligtvis själv har avlidit. Polisen är beredd att lägga ner den aktiva utredningen, lägga fallet ad acta och tillskriva El Psicopata 17 eller 19 offer. Och det som händer sen är ett annat mord som skulle komma att tillskrivas El Psicopata tack vare ballistiken senare. Och det är mordet på Marjorie Padilla. 2 dagar före sin 20-årsdag, kvällen 17 mars 1995, hittas Marjories kropp på en enslig väg 800 meter från centrum i San Antonio de Desamparados. Det vill säga i samma ort som där Ligia Bermudez mördades i sitt hem. Marjorie blev skjuten i ryggen när hon försökte fly från sin angripare. Och tecknen vid brottsplatsen tyder på att det tog henne flera timmar att dö. Det finns många frågetecken kring det här brottet. Och var inte för att den 45-kalibriga ammunitionen stämde med El Psicopatas mordvapen, skulle det här aldrig ha sett som ett av hans offer. En hypotes som polisen jobbade kring var att El Psicopata hade förföljt Marjorie och hennes pojkvän under en tid, och planen var att attackera paret tillsammans. Men det här misslyckades för pojkvännen lämnade Marjorie efter att de hade börjat bråka. Hon hann bara ta sig 25 meter från platsen för bråket innan hon mötte sitt öde och El Psicopata. Marjories kropp hittas senare, skjuten och med underlivet svårt skuret. Fingeravtryck hittas också, men eftersom inga misstänkta greps kunde ingen positiv jämförelse göras. Om det fanns några misstankar kvar mot den tidigare dömde Trespelius, tre hårstrån, vid den här tiden, så frikänns han nu postumt på alla punkter. Tre hårstrån dog nämligen 2 veckor innan det här mordet 1995. Den 26 oktober 1996 påträffas ytterligare ett par som blivit mördade med samma modus operandi som El Psicopata uppvisar. Kropparna efter Mauricio Cordero 25 och Eliana Alvarez 23 påträffas skjutna i Patara, en halv mil från vänskapsparken. Eliana har de karaktäristiska skärskadorna i underlivet. Brottsplatsundersökningen visar att Mauricio och Eliana har befunnit sig i sin bil när någon kom fram till dem. Fick de att stiga ur bilen och sen tvingade de att gå i ungefär 450 meter innan de sköts till döds. Till en början är polisen väldigt tveksam till det här. De vill inte tro att El Psicopata är tillbaka. Det har ju gått 6 år sedan det senaste mordet som de känner till. Mauricio och Eliana blir det sista paret som mördas av El Psicopata. Men El Psicopata har flera mord att utföra. I de fallen kommer det röra sig enbart om ensamma kvinnor. Och i samband med att El Psicopata slutar att attackera offer i par slutar han också att sarga kvinnornas underliv och bröst med kniv. Däremot är brottsutredarnas uppfattning att han istället sexuellt ofredar kvinnornas kroppar efter att han har avrättat dem. Och det har ju inte hänt sedan massmordet på San Miguelberget då några av Rosarios 7 familjemedlemmar våldtogs. El Psicopatas brottsmönster blir mer oregelbundet. Men en teori är att morden begås varannan månad när det är fullmåne. Och så många mord har det inte varit. Men det finns en annan teori som går ihop med det. Polisen har inte ont om teorier. De tror att El Psicopata är skyldig till 12 personers försvinnanden under 1996. Ingen av de här 12 personerna, alla unga, har återfunnits. Och varför polisen tror att El Psicopata har tagit de här 12 personerna är okänt. Det har aldrig offentliggjorts. Kanske tänkte polisen att det var troligt att El Psicopata hade utfört mord som de själva ännu inte upptäckt. Och i och med att det här var just det område han härjade i var sannolikheten hög för att det skulle ha varit han som var framme. 1996 går också högsta chefen för OIJ ut i en presskonferens och säger att han har inga som helst bevis. Det finns bara modus operandi och det här att det är ett kaliber 45-vapen. Och ingenting annat, för de har inte gjort den här ballistiska matchningen, den kommer senare. Men det är tydligt att polisen i Costa Rica inte klarar av att hantera den här seriemördaren. Så 1997 kallar de in FBI för att lösa fallet El Psicopata. FBI tar sig an utmaningen och de kan snabbt konstatera att de här morden troligen hänger samman baserat på att kalibern på ammunition i alla mord är densamma. FBI tycker också att de ska göra en gärningsmannaprofil och de skriver där att gärningsmannen är ovanligt intelligent, metodisk och skickligt nog att undvika att bli upptäckt. Däremot blir mördaren som besatt och väldigt våldsam just när brotten begås. FBI bedömer att El Psicopata med stor sannolikhet bor och lever i närheten av morden, då många av morden har skett i närheten av varandra. Ja, till och med så nära som bara 300 meter mellan brottsplatserna där fler än ett mord har begåtts. Till exempel i vänskapsparken. Den 26 juni 1998, mer än 12 år efter massmordet vid Järnkorset, meddelar polisen att man har gripit en seriemördare som har hållit till i samma område som El Psicopata. Ett område som nu i folkmun kallas för dödstriangeln. Detta är de områden eller städer där mord har skett. tillsammans kan man bilda en triangel på kartan av dem. Alajuelita, San Antonio de Desamparados och huvudstaden San José utgör triangelns hörn. Men polisen har alltså gripit en seriemördare. Och den här gripna mannen är en 52-årig man. Han är byggarbetare och han är pappa till 11 barn. Hans favorithobby är att jaga. Den här seriemördaren är känd för att sexuellt angripa sina offer för att sedan döda dem med sitt jaktgevär och slutligen begrava dem under betong. Här är en kort period där polisen tror att den här mannen måste ju vara El Psicopata, men ganska snart visar sig att det finns inget samband mellan El Psicopata och den här 52-årige icke-namngivna mördaren. Kroppsdelarna har ytterligare två offer, en man och en kvinna i åldersspannet 18-25 år, påträffas i december 2000 och i februari 2001. Alltså mer än 14 år efter massmordet i Alajuelita. Kvinnan som hittades död i december har bitmärken kring sitt högra bröst. Mannen som hittades vid det andra tillfället i februari året efter har fått en bit av en gren uppkörd i anus. Kvinnans vänstra sida är särskilt svårt angripen och man räknar upp till 12 stickskador. Utredare på plats vittnar om den vildsinthet och raseri som kropparnas skador tyder på. Kropparna är styckade och svårt stympade. Huvud, händer och fötter hittas aldrig. I ett försök att hitta de resterande kroppsdelarna tar man in specialtränade likhundar, men det leder ingen vart. Och på grund av den här styckningen är polisen inte övertygade om att det är El Psicopata som ligger bakom morden. De vill ju hemskt gärna pensionera honom och säga att han är klar. De påpekar också att det är första gången man hittar en ensam man som offer ifall det är El Psicopata som är gärningsmannen. Det finns flera misstänkta för att vara El Psicopata, och en man som man misstänkt i det här laget kunde vara en möjlig kandidat som El Psicopata var Michael Breer. Michael Breer var från Toronto i Kanada där han arbetade som mjukvaruutvecklare. Den 12 maj 2003 kidnappade han Holly Maria Jones, en 10-årig flicka. Holly Maria Jones råkar passera Michaels hus när hon är på väg hem från en vän. Michael våldtar den 10-åriga flickan och stryper henne sedan till döds. Han styckar hennes kropp och försöker göra sig av med kroppsdelarna genom att placera dem i två väskor med vikter i. Sen sänker han ner väskorna i Torontos hamn. Och det här lät ju som en plan som skulle kunna fungera, men väskorna hittas redan dagen efter. Det är alltså i Toronto i Kanada. Polisen går genast ut i området där Holly har försvunnit och gör en masstopsning av de män som bodde i direkt närhet. Michael Breer vägrar lämna ett DNA-prov och blir då genast misstänkt. Man sätter honom under bevakning och får tag i hans DNA via saliven på en läskburk som han kastade i en papperskorg. Fibrer från en grön matta i Michaels lägenhet kunde också matchas med fibrer man hade funnit på offrets kropp. Michael Breer anhålls för mordet på 10-åriga Holly Jones den 20 juni 2003. Han erkänner sig skyldig till mordet, som han själv senare beskrev som citat grymt, omänskligt och mardrömslikt. Michael Breer hävdade att han hade begått det mordet på grund av att han hade tittat på barnpornografi. Michael döms till livstidsfängelse och kan tidigast ansöka om villkorlig frigivning 2028. Så varför misstänkte man då Michael Breer för att vara El Psicopata? Jo, Michael Breer tyckte väldigt mycket om att gå till prostituerade. Och då prostitution är lagligt i Costa Rica, så länge kvinnorna är 18 år äldre, så har landet blivit ett resmål för sexturister. Och en av dem var Michael Breer. Flera prostituerade i Costa Rica vittnade om att Michael Breer hade betett sig våldsamt mot dem. De var övertygade om att han var ansvarig för minst två prostituerades försvinnande. Det kom också fram i historien att Michael Breer skulle ha förälskat sig i en prostituerad. Och den förälskelse som blev inte besvarad, det skulle ha gjort Michael Breer rasande och kanske ha lett honom till mord. OJ har inte gjort något uttalande om Michael Breer som möjlig gärningsman. En annan händelse som kan ha haft med El Psicopata att göra är en serie kroppsdelar som dyker upp i Costa Ricas huvudstad. Det börjar den 7 december 2000. Först en vänsterhand med en tatuering föreställande bokstaven E i en bäck. Den här handen kan man senare identifiera att den tillhör en försvunnen flicka som var 16 år gammal som senast hade sett sitt hus där drogförsäljning pågick. Några dagar senare hittas hennes vänstra arm i en liten flod i en förort i San José. Den 6 februari 2001 hittas en kvinnlig torso i en ravin. Den tillhör en försvunnen flicka som heter Yvette och är 14 år gammal. Senare hittar polisen Yvettes vänstra arm i Cucubresfloden. Bara 300 meter bort från där 16-åringens kroppsdelar hittades. Den 19 december 2001 hittas ett huvud i stadsdelen Rio Azul i San José. 2 veckor senare ett tillhörande högerben. Men man hittar aldrig kroppen. Den 9 januari 2002 hittas ett högerben med en tatuering av bokstaven C i samma flod som ett av de tidigare fynden. Den 8 februari hittas en högerarm. Polisen är minst sagt förbryllad över de här kroppsdelarna som dyker upp. Allmänheten är skräckslagen och man vet än idag inte var kroppsdelarna kom ifrån. Men man tror att förövaren har tatuerat de här bokstäverna efter döden. Och spridit ut kroppsdelarna i ett försök att leka med och förlöjliga polisen. Det här kan ha varit El Psicopata. Eller det kan ha varit någon av de andra seriemördarna som har härjat i San José. För några seriemördare med liknande modus operandi har förekommit i Costa Rica. Och spekulationerna har alltid gått om någon av de här andra seriemördarna kan ha varit El Psicopata också. Och meningarna går brett isär. Vissa inom OII tror att de här styckade kropparna var offer till El Psicopata. Men andra utredare tror att de tillhörde seriemördaren San José Ripper. Känd i Costa Rica då som Destripador de San José. Vissa menar att El Psicopata och San José Ripper är en och samma person. De beteendeexperter som hävdar att det rör sig om samma gärningsman pekar på att El Psicopata tidigare utvecklade sitt modus operandi och nu alltså hade utvecklat det vidare. Han hade gått från att skjuta sina offer på avstånd till att ha ett behov av att vara närmare, att tillfoga mer skada och visa mer grymhet. Men andra experter säger att det inte alls är samma person eftersom en seriemördare inte ändrar sitt beteende eller attackmönster så mycket. Och om ni har lyssnat på seriemördarpodden Premium, avsnitt 35 och 40, FBI om seriemördare, så vet ni att FBI krossar just den myten och säger att seriemördare mycket väl kan ändra sitt beteende eller attackmönster. San José Ripper misstogs i början för att vara El Psicopata, för deras modus operandi var ganska lika. San José Rippers första offer kan ha varit morden på Marta Miriam Navarro och Edwin Mata, som vi nämnde då. De hittades skjutna i en flod 1989, men de flesta tillskriver de morden till El Psicopata. Många ur allmänheten tror att det är två olika mördare och att den som kallas San José Ripper endast utnyttjar situationen med ett olöst seriemord för att vilseleda polisen, kanske för sin egen njutnings skull. En gärningsmannaprofil gjordes av professorn och kriminologen Eugenio Ramirez i sin bok om El Psicopata. Den här boken släpptes 2000 och den heter The Psychopath eller El Psicopata. Eugenio Ramirez är helt övertygad att El Psicopata och San José Ripper är olika personer. Bland annat menar professor Ramirez att skillnaden ligger i att El Psicopata attackerar par. Han ser till att göra sig av med mannen ganska fort för att sedan ägna sin tid åt kvinnan. Han attackerar på natten, på avskilda platser och väljer helst par som har påbörjat sexuell aktivitet. El Psicopata dödar med ett 45-kalibrigt vapen och han skändar kvinnorna med kniv. I alla fall under de första åren. Han lämnar inga spår efter sig. Ingen ser honom någonsin. Han verkar drivas att håna polisen och utmana dem. Vilket ger honom en känsla av stolthet och gör att han känner sig mäktig. Professor Ramirez tycker sig kunna se ett mönster för El Psicopatas attacker, som oftast ligger under andra halvan av kalenderåret. Och i hans bok skriver han en lista där det står juni attack, Juli, ingen attack. Augusti, attack. September, ingen attack. Oktober, attack. November, ingen attack. December, attack. Lite som den här varannan månadsteorin, men nu bara under andra halvan av året. Han fortsätter konstatera att det alltid varit fullmåne vid attackerna och att brotten alltid begicks nära en flod eller en bäck. Professorn menar att El Psicopata kommer fortsätta med mönstret till han tillfångatas eller på annat sätt tvingas att sluta. Och vi vet ju idag att det inte stämde, för att El Psicopata slutar ju faktiskt och har dessutom långa uppehåll. Professor Ramirez fastställer några vanliga faktorer när det gäller San Jose Ripper och skillnaden mellan de två seriemördarna. San Jose Ripper, hans offer hittades på platser där narkotikamissbrukare förekommer. Två av offren var drogberoende unga kvinnor. San Jose Ripper misstänks leta efter hjälplösa personer som ofta har problematiska relationer till sin familj, varpå deras försvinnande inte märks. Professor Ramirez tycker att San Jose Ripper kommer också att fortsätta mörda, och inte bara det. Han kommer att utöka sina offer till kvinnor som lämnar klubbar sent på kvällen, till prostituerade och andra som befinner sig på platser där de är sårbara. I detta fall kan allt vara möjligt, och San Jose Ripper skulle kunna attackera nya typer av offer för ett sätt att distrahera och göra narr av polisen. Men El Psicopata, den här 52-årige mannen vi berättade om tidigare, och San Jose Ripper är inte de enda seriemördarna i Costa Rica vid den här tiden. För det finns en till. Den här seriemördaren riktar sig in på unga flickor. Samma typ av offer som San Jose Ripper. Försvarslösa narkotikamissbrukare. Den här fjärde seriemördaren går under namnet Fjärdedelaren. Han styckar nämligen alla sina offer i fyra delar och sprider ut deras kvarlevor. El Descuartacidor. Det betyder fjärdedelaren. Det är svårt att uppskatta hur många offer fjärdedelaren är skyldig till, för att hans offer var också folk som ingen saknade. Professor Ramirez trodde däremot då, han trodde inte att El Psicopata och San Jose Ripper var samma person, men han trodde att fjärdedelaren och San Jose Ripper var samma person. Inget av de här fallen, varken fjärdedelen El Psicopata eller San Jose Ripper, är löst. Men tillbaka till El Psicopata. Polisen står handfallen inför morden som han har begått, och ett försök att leda utredningen framåt upprättades en telefonlinje och en postbox för tips som kunde vara anonyma. Och det gav inte alls några bra resultat, men det ledde till en jättestor mängd merarbete för polisen. Polisen gjorde också en ändring av motivbeskrivningen vid den här tiden. Till en början trodde man ju att El Psicopata var en mördare av moralisk typ. Alltså en man som mördade de som hade sex för att upprätthålla moralen och rensa samhället. Men här ändrade man den officiella gärningsmannaprofilen till att El Psicopata troligen var en lustmördare som dödade för att fullborda sina sexuella fantasier. Däremot redovisade man aldrig varför man gjorde den här ändringen. Det gjordes ännu fler gärningsmannaprofiler på El Psicopata. Brottsutredare inom OIJ beskrev honom i nästa gärningsmannaprofil som en Rambo-typ, en före detta militär eller polis som hade spårat ur totalt. En annan teori är att El Psicopata är en före detta gerillasoldat eller någon lokalbo som hade drabbats av traumatiska upplevelser under Costa Ricas inbördeskrig våren 1948. Man vet ju vilket vapen El Psicopata använde. Det är ett väldigt ovanligt vapen för en seriemördare. Det här vapnet kallas för M3, även kallad fettpistolen eller oljepistolen på grund av sin likhet med en oljespruta, alltså grease gun på engelska. Det är en amerikansk kulsprutepistol i kaliber 45. Den utvecklades 1942 för den amerikanska armén. M3 användes av USAs armé under hela andra världskriget då, efter de hade utvecklat den 42, och även så långt fram som under Vietnamkriget. 45-kalibern är grov och innebär tunga patroner. Samma kaliber används till den amerikanska Thompson Gun, mer känd som Tommy Gun. Det här är ju typiska gangstavapnet som Al Capone och gangsterna i Chicago gärna använde på 20-talet. Till exempel vid Valentinmassaken som vi har tagit upp i Massmördarpodden. K-pisten M3 var tänkt att ersätta Tommy Gun som reglementerad kulsprutepistol för armén, eftersom Tommy Gun var både tung och dyr att tillverka. Men först 1944 hade det här genomförts och M3 hade då ersatt Tommy Gun överallt. En fördel med M3 under andra världskriget var att den enkelt kunde konverteras från kaliber 45 till 9mm parabellum, vilket gjorde att man kunde använda tysk ammunition som man hade tagit av tyskarna. Och till det yttre påminner M3 också om den tyska k-pisten MP40. M3 är ett långsamt vapen. Det skjuter med bara 280 meter per sekund, vilket till och med är långsammare än vissa luftgevär. Rekommenderat avstånd är högst 90 meter och det klassas som ett närstridsvapen i militära sammanhang. Men ändå sägs det inom den amerikanska poliskåren vara det bästa självförsvarsvapnet, tack vare sin kraftfullhet. Manusförfattarna har intervjuat en svensk vapenexpert, Johan Robertsson, i arbetet med det här avsnittet. Han fick frågan om varför han tror att LC Copata valde det här vapnet, fast det var så långsamt. Och Robertsson pekar på en annan fördel. Om man gängar upp pipan på M3 och ser till kulans långsam hastighet, så blir vapnet i stort sett ljudlöst. Ballistiken visar också att skotten lämnar ett litet ingångshål och ett stort utgångshål. Med andra ord behövs ingen direkt träffsäkerhet, man får önskad effekt ändå. En annan intressant aspekt kring vapnet är att just den här modellen skänktes vidare till Costa Ricas polis och militära styrkor av USAs regering när den skulle avvecklas från USAs armé. Alltså, amerikanerna hade massor av M3-or som de kunde ge bort till sina allierade. M3 togs bort från amerikanska arméns frontlinjetjänst 1959 och avvecklades helt under början av 60-talet. Att seriemördaren använder det amerikanska vapnet gör att FBI är övertygade om att LC Copata på något sätt tillhör eller har tillhört polisen eller militären i Costa Rica. Och det leder oss fram till en annan misstänkt. Den här mannen är född 1948. Han hade tillhört gerillastyrkorna i Costa Rica, men han var född i Nicaragua. Nicaragua ligger också i Centralamerika. Det är grannland till Costa Rica. Den misstänkte mannen ska dessutom varit polis och livvakt åt en förmögen affärsman. Costa Ricas polismyndighet har av någon okänd anledning ingått ett avtal med Nicaraguas myndigheter om att den här mannens identitet måste hållas hemlig. Därför är informationen om den här misstänkte mannen väldigt knapphändig och bitvis censurerad av Costa Ricas polisväsende. Men vi vet ändå en del. Och det vi vet är att den misstänkte mannen tillbringade sin barndom i Nicaragua, där han ofta misshandlades av sin mamma i unga år. När han var 7-8 år gammal lämnade hans mamma ifrån sig pojken till en annan kvinna. Det är oklart vilken relation han hade den här kvinnan, om någon alls, eller vad som föranledde det här bortlämnandet. Men det här sveket tillsammans med misshandeln ska ha gjort att mannen började hata kvinnor redan i unga år. 1960, när pojken är 12-årsåldern, tas han från sitt hem av den då diktatortrogna armén i Nicaragua för att påbörja sin karriär som soldat. Familjen Somoza styrde Nicaragua med järnhand under flera generationer och deras armé blev känd bland annat för korruption och brott mot mänskliga rättigheter. Vår misstänkte man skulle under sin tid i armén bli känd för sin träffsäkerhet som prickskytt. 1979 störtades Nicaraguas dåvarande diktator Anastasio Somoza Debayle och vår misstänkte man flyttade till Costa Rica. Under åren 83-84 arbetade han som patrullerande polis nattetid i områdena Curidabat, Patara och San Antonio. Alltså samma platser där LC Copata några år senare kommer att mörda människor. Den misstänkte mannen flyttade en tid tillbaka till Nicaragua i slutet av 1984. Då tänkte han slåss mot Sandinistas folkarmé i den demokratiska revolutionen. Han återvände till Costa Rica igen i slutet av december 1985. Väl tillbaka i Costa Rica träffade han en kvinna och tycke uppstod. De gifte sig, köpte ett hus tillsammans i Curidabat-området, ganska nära vänskapsparken. Mannen och hans fru fick 3 barn tillsammans. Han beskrevs av grannar och släktingar som en enstöring och någon som väldigt starkt, alldeles för starkt, värnade om sin familjs integritet och deras privatliv. Vid intervjuer med anhöriga, bekant och grannar beskrivs mannens starka kvinnoförakt. Han talade alltid illa om kvinnor och försvarade bara sin fru och sina döttrar. Han tyckte så pass illa om kvinnor att hans döttrar inte ens fick ta hem kompisar av kvinnligt kön. De fick alltså bara ta hem män. Det finns dock ingen historia av våld i hemmet. Snarare beskrevs den här mannen som en lugn person när han var hemma. Runt år 2006 dör den här mannen under oklara omständigheter. Och när han dog lämnade han släktingar in en jacka och en påse som innehöll 45-kalibrig ammunition till polisen. Ammunitionens typ överensstämde med de som användes i brotten av El Psicopata, och det gjorde även andra bevis som polisen inte vill avslöja mer om. OIJ hittade också en kniv bland den misstänktes tillhörigheter. Knivens egenskaper stämde enligt utsago väl överens med vissa offerskador som såg ut att ha tillfogats med en amerikansk armékniv. OIJ har dock lagt locket på och hänvisar bara till juridiska skäl som anledning att inte besvara frågor om den här misstänkte mannen eller om bevisen mot honom. Så man får känslan av att bevisen pekar mot mannen, men det kan ju också vara tvärtom, och det är anledningen att de censurerar. Trots tystnad från polis och rättsliga instanser kan man länka många fakta från El Psicopata-fallet till just den här mannen. Både den misstänkte och El Psicopata hade erfarenhet av att vistas i bergsområden och båda använde samma ammunition. Dessutom led den misstänkte mannen av prostatabesvär och var tvingad till läkarvård mellan 1990 och 1995, alltså den period när El Psicopata inte begick några kända mord. Men det finns ännu fler likheter. Den misstänkte mannen ägde 2 taxibilar som han körde vid sidan av sitt ordinarie arbete. En av de här taxibilarna återfanns cirka 100 meter från brottsplatsen i Patara, där Mauricio Illiana blev mördad den 26 oktober 1996. Det kom också fram att polisen hade hittat ett avtryck av en tennissko nedanför fönstret till den mördade Ligia Bermudes sovrum. Det här avtrycket visade sig tillhöra en sko som ännu inte hade lanserats i Costa Rica. Men på ett fotografi så bär den misstänkte mannen just sådana skor. En annan teori var att mördaren kunde tillhöra en av de mäktigaste familjerna i Costa Rica. Och den här teorin pekar oftast mot den före detta presidenten José Figueras Ferrers familj. Och då är teorin då att det var anledningen att den här personen var så högt uppsatt som han aldrig avslöjades. Och även om man idag skulle hitta El Psicopata så kommer han att gå fri, för morden är preskriberade. I Costa Rica är preskriptionstiden 10 år. Polisen hävdade att de aldrig haft en stor utredning förut och de var helt oförberedda på att jaga en seriemördare av den här kalibern. Det var, som jag nämnt, jättesvårt att hitta fakta och källor om den här morden, och det som finns är väldigt kortfattat. Det vi säkert vet är att morden har begåtts med samma vapen som var en amerikansk M3K-pist. Man tror att El Psicopata är skyldig till minst 19 offer, medan polisen då hävdar att det är minst 31 offer på grund av de här 12 försvinnarna som de anser sig kunna länka till El Psicopata. El Psicopata-fallet kommer troligtvis aldrig att lösas. Massor av bevis är censurerade. Vi känner inte till utredningen. Det har gått väldigt lång tid. Men dödsträngen är fortfarande ett begrepp. Och det är fortfarande ett våldsdrabbat område. Vi kanske får anledning att återvända till Costa Rica i ett senare avsnitt. I Mördarpodden har vi redan varit i Panama. Och eventuellt, om vi hittar bra källor, kommer vi ta upp just San Jose Ripper och fjärdedelaren. Jag vill avsluta avsnittet med några ord från en av de ansvariga utredarna inom OIJ. Citat: "Det perfekta brottet finns inte. Det som egentligen bara finns är bristfälliga polisutredningar." Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea där. Där kan ni prata om avsnitten med mig och med manusförfattarna. Jag finns på Twitter och Instagram, jag heter Dan Hörning, så jag är ganska lätt att hitta. Jag finns också på Facebook, har en sida för varje podd jag gör. Och dessutom finns en sida som heter Dan Hörning, författare och poddare, där jag även pratar om mina 4 romaner jag har gett ut. Om ni är intresserade av källorna för avsnittet så kan ni gå in på Facebook-sidan också, för vår ambition är att publicera från och med nu alla källförteckningar på Facebook. Nu vill jag tipsa er om en julkalender. Det är nämligen så att mina 2 manusförfattare Jenny Ekstrand och Sofia Ollesdotter har gjort en podd som kommer ut med 24 avsnitt i december. Den tar alltså upp ett helt avsnitt, ett fullängdsavsnitt. De började med att tänka att avsnitten ska vara en halvtimme, men vissa avsnitt är mycket längre. De tar inte nödvändigtvis upp mord, utan det är olika brott. Och jag ser fram emot den här podden jättemycket. Så sök efter 24 brott till jul på er poddapp. Och ni kan garanterat hitta de här avsnitten på magicgatheringstrat.com, som är servern som ligger på. Det är min gamla server. Så vill ni höra en julkalender om brott, ska ni lyssna på 24 brott till jul. Finns också ett Instagramkonto som heter så. Om ni gillar seriemördarpodden så kanske ni gillar någon av mina andra poddar. Till exempel då, som jag nämnde i början av avsnittet, Palmemordet. Det olösta mordet på Sveriges statsminister. Jag har gjort 200 avsnitt om Palmemordet. Och det är världens största olösta brott sett till antalet mantimmar och utredningsmaterial. Tack till alla som sponsrar Seriemördarpodden på Facebook. Tack till Johanna Kambrink och Emma Ström för det här manuset. Tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Of I Like Radio. I Like Radio.